Inför din närvaro står vi, Gud, och tackar dig. Din är makten och äran, din är lovsången. Ta emot vår tillbedjan, vår tacksägelse, Gud. Och tack att du har renat våra hjärtan genom Jesu Kristi blod. Tack att du fyller oss också heliga ande nu. Du hjälpare god. Tack att du är för oss en fader, en beskyddare, vår skapare, vår frälsning, också vår frid och vår rättfärdighet, vår läkare. Herre, vi kommer till dig, du som också är vår domare. Du är också sanningen. Du är också den som ger nåd, all nåds Gud. Amen. Förvänta dig att Herren rör vid dig i lovsången och i tillbedjan och under ordets förkunnelse. Förvänta dig att han ger bönesvar. Det vi ska göra är att ta emot, ödmjuka oss och tro på Guds gåva. Och då kan vissa saker vara i vägen, men nu lämnar vi det, lägger ner det inför honom som är värdig och tillber honom och tar emot från honom. Så ta nu emot hans välsignelser. Ta nu emot hans ord också i tro, så som det står skrivet. Amen. Amen. Så varsågoda och sitt. Vi är framme vid den näst sista delen under en lång serie förkunnelse utifrån första Petrus brev. Och de här predikningarna och den här undervisningen finns också på vår hemsida, som du kan ladda ner gratis och se och följa. Och det är flera olika predikanter, även om jag är den som har de flesta predikningarna i den här serien. Det är inte alltid så lätt att veta vilket sammanhang man ska predika från gång till gång, men vi ber, och det är också många som har valt att be för oss och be för förkunnelsen, att det får vara timing och läge i det. Och idag börjar texten så här. Så håll i någon nu ifall det blir för mycket för er. Jag ska inte säga vad det är än. Så här börjar det: ty tiden är inne för domen. Visst är det uppmuntrande med Guds hus. Här får man komma till församlingen och lyssna till förkunnelse, och så kommer man: nu är tiden inne för domen. Men sen så står det så här: tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Så tänker man: hjälp, nu har vi äntligen fått en kyrka som vi kan vara och kalla vår, och så ska det vara en dom över huset. Det är inte så roligt, det är inte så uppbyggligt. Men när man ser till hela det här sammanhanget och förstår vad som menas med dom över Guds hus, så blir det istället en uppmuntran som leder till en härlighet och en förväntan och en förtröstan på Gud som är så stark. Så det här står i första Petrus brev, kapitel 4, vers 17, 18 och 19 ska vi börja med. Sedan så ska vi hoppa till första Petrus kapitel 5 och ta de verserna som jag inte hann med förra söndagen eller för 14 dagar sedan, vers 10. Men vi börjar här: tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. När vi var smågrabbar och spelade fotboll så blev det oftast kaos, för vi hade ingen domare. En gång skulle vi spela med lite äldre pojkar. Och när det var en av de här killarna, jättestora killarna, typ 13-14 år. Så de är stora när man är själv är 8-9 år. Det var det en kille där som dömde den här matchen. Och så fick vi frid. Jag vet inte om någon har varit med om det någon gång. Ibland när man spelar ett spel, och nu så är Fia med knuff, eller ännu värre monopol eller risk eller någon. Det kan vara bra med någon lite vuxen, mogen, som kan agera som domare. Vilka är det som tycker det här är bra? De som vill att det ska vara rättvist. Andra hatar domare. Eller de som bara vill, så att säga, sparka sönder de andra och vill inte ha någon domare på fotbollsplan. Vem är det som är mest arg på domarna? Förmodligen de som vill fuska mest, de som vill strunta i reglerna mest. Vem är mest arg på Gud? Retorisk fråga. Alltså, Vi måste förstå att Gud är rättfärdig. Han är fullkomlig. Om vi är rädd för hans dom, då behöver vi ändra på oss i vårt hjärta. Är det någon som håller med? Ja, det är svårt, men man kan förstå det. Några ungdomar hade världens fight. Därför att det var en match. Och så hade man inte domare. Och så visade det sig att någon som var en pappa till någon storbror skulle döma matchen. Tänker de, det går aldrig klart, säger de. Då blir det inte rättvist. Men så visade det sig att den här pappan, han hade barnbarn. Och fanns barnbarn i båda lagen. Då kändes det genast lite bättre. För hur kan en farfar vara illojal eller orättvis? Det går inte. En pappa kan ju vara det ibland, men en farfar kan ju inte vara. Ni förstår bilden. Då gick det bra. Oftast har det att göra med vilket förtroende vi har för den som har den slutliga domen. Här på jorden så dömer vi människor många gånger orättvist. Men Gud kan inte vara orättvist. Han kan inte vara orättvis. Varför börjar domen med Guds hus? Jag tycker att det är rättvist. Vi har den här exemplet i Uppenbarelseboken, som ju är en bok där Gud presenterar sig som domaren, men också som frälsaren, också som konungen. Och var börjar domen? Den kommer till Guds hus, till församlingarna. Sju församlingar kommer in under Guds lupp. Och så synar han, och så granskar han församlingarna. Och så säger han till församling efter församling, det här är bra, men här kommer mitt utslag, min dom. I en församling så säger han, om du inte ändrar på dig, så kommer jag flytta lampstället. Hela ljusstaken, hela syftet kommer att flyttas. Till en annan församling säger han, om du inte ändrar på dig, så ska jag spy dig ut ur min mun. Till alla dessa sju församlingar talar Herren Jesus. Han som först och främst är en frälsare, men som också kommer med en dom. Där han rannsakar hjärtan och njurar och allt kommer upp i ljuset. Han kommer med sin dom först till sitt folk. Först till församlingen. Sedan till denna världen. Det är en princip som vi behöver förstå. Därför så ska det bli så i den sista tiden att församlingen renas och görs enig. Så det är renhet och enhet som det här skapar. Vill ni vara med om det här? Man kan välja att gå någon annanstans. Till en församling där man förnekar Guds dom och tror att man kommer undan. Du gör inte det, för han finns alltid där. Då är det bättre att låta den här domen komma över och säga, Gud, här är jag. Besiktiga mig nu. Och ge mig lite ettor och lite tvåor, om ni förstår bilspråket, så att jag kan vara där och fungera ute i trafiken, ute i livet. Och hur gör man då? Guds ord är som en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Så när vi inte längre vill höra Guds ord, då behöver vi ändra på oss, för då har vi fått in stolthet i vårt sinne att vi inte behöver hans ord, hans rättesnöre, hans förmaningar. Men när vi tar till oss hans ord så blottlägger det våra tankar och våra motiv. Och så säger vi, Gud, jag ser mig i den här spegeln. Jag ser mig i den här domen. Jag ändrar på mig. Rena mitt hjärta så att jag kan göra det som behagar dig. Det är mycket bättre att ta den domen innan så man inte blir överraskad den dagen. Är det någon som är med mig så viftar lite mot mig? Det känns lite shaky det här. Men ni vet, ni har hört det här förut. Och vi behöver förstå det, att det är sant. Men så står det så här, om den då börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Man tänker så här, är det sådan Guds fruktan över församlingen? Hur ska det då inte bli över dem som förkastar, inte vill tro, inte vill följa Guds evangelium? Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? Ja, hur ska det gå för människor som förkastar Gud om Guds dom också kommer över den som tror på honom? Vi måste förstå att Gud, han är helig. Och Gud har kallat oss till att också vara heliga. Budskapet i första Petrus brev. Och så kommer de här orden, och det är väldigt uppmuntrande. Med bakgrund av det som jag har sagt. Därför ska de som efter Guds vilja får lida, anförtro sina själar åt sin trofaste skapare under det att de gör vad som är gott. Så vad är det du och jag ska göra? Jo, vi ska anförtro vår själ, känsla, vilja, förstånd till Gud. Han är trofast, han är skaparen. Och samtidigt ska vi göra det som är gott. Det behagar Gud. Jag tänkte på det här och så känner jag bara så här, en sån glädje över att Gud, han är min skapare. Han har gjort mig, han vet hur jag fungerar och jag kan anförtro mig åt honom och göra det som är gott. Och så hamnar vi sen i kapitel 5 och vers 10. Tänk nu på det här jag har sagt om dom. Vi anförtror oss åt Gud som domaren, men också åt Gud som skaparen. Och här presenterar Gud sig själv som all nåds Gud. Det är väl härligt? Och så står det, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan en kort tid har lidit. Tänk er att ni har så mycket bekymmer, så mycket lidanden och ni vet inte var ni ska vända er. Och så kan ni bara komma till Gud inför nådens tron. Och så vet ni att samma Gud som är domaren, han är också frälsaren. Han är också skaparen. Han är också all nåds Gud. Så när jag kommer till Gud, de allra flesta gångerna, så ser jag att jag kommer till Gud renad i Jesu blod inför nådens tron. Och mitt samvete dömer mig inte. Jag kommer till Gud och jag vet att det finns en nåd över mitt liv ifrån Jesus Kristus. Då kan jag vara frimodig. Och när jag nu kommer till Gud så kan jag få nåd och förbarmande i den stund då jag behöver hjälp. Och så undrar jag, vad är det all nåds Gud ska göra med oss? Det står att han ska upprätta oss. Han ska stödja oss. Han ska styrka oss. Och han ska befästa oss. Så det som Gud gör i sin nåd, det är inte bara att han förlåter oss och han renar oss. Han ser till att vi växer. Så det handlar inte bara om att överleva domen. Att liksom, utan det handlar om att växa till i nåd och i kunskap. Nu vet inte jag varför jag blev så kort. Liksom 1,71 blev jag bara. Men i hela min uppväxt så vill jag växa och bli lång och stor. Är det någon som känner igen sig i det här? Eller har vi några här som bara tänker man kunde krympa lite mer då? Inte bli så lång, inte bli så stor. Så jag försökte mäta mig med andra och växa till lite snabbare. Och tittar jag på Karl Alfred så skulle man äta spenat. Och man skulle bli stark så skulle man äta honung. Men hur skulle man bara växa några centimeter till? Jag ville växa, men jag blev inte så stor. Mina föräldrar sa till mig, du ska bli lika stor som din morbror. Han var en liten plött, sen blev han längst i klassen. Så mina föräldrar lovade mig att jag skulle bli längst i min familj. Och jag växte kapp min lilla syster, nej, jag var hela tiden större än henne. Jag växte kapp min mamma, men inte mina bröder och inte min pappa. Jag blev den jag blev och jag är ganska glad. Men när jag blev frälst så tänkte jag ska växa. Jag ska inte sluta växa. Och vad är det man behöver för att växa som kristen? Men han behöver förstå att det handlar om Guds nåd i det jag gör. Att jag får kraft att tjäna honom. Och så fick jag läsa då att vissa saker hämmar din tillväxt. Och då är jag idel öra. Vad hämmar våran tillväxt som kristna tror ni? För Gud han gör ju allt det här. Han styrker. Han befäster. Han ger kraft. Men varför växer inte alla? Vad tror ni? En sån sak kan vara att man inte kan förlåta. Då är det precis som att då krymper man istället. Och det står att den här bittra roten skjuter nya skott och så kvävs det. Och så kan inte det ge full frukt som Jesus säger i sin liknelse. En annan sak kan vara världsliga bekymmer och begär. Man längtar efter allting annat än Guds rike.
och så kvävs det och så växer man inte. En annan sak kan vara att man är hård i sitt hjärta eller ytlig i sitt sätt och i sin tillbedjan till Gud. Och så kan man inte växa. Och jag tänkte, jag vill växa, Herre. Gör mig till en lärjunge så att jag kan växa, höra från dig och växa till. Och hela tiden under alla de här åren så de här orden kommer tillbaka. Väx till i nåd och kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Jag vill växa. Känner du att du vill växa? Känner du att du vill träna? Oh. Min brorsa tog med mig till ett gym. Och så visade mig de här böckerna. Jag vet att jag var fortfarande då, det är alltså 20 kilo sen. Ni kan ju bara förstå, 20 kilo bara liksom försvinner. Det är inte mycket kvar. Det är 20 kilo sen och 30 år sedan. Och så är jag det på gymmet så tänker jag, vad härligt det här. Det var ju roligt med de här grejerna. Då säger brorsan, du måste lägga på lite vikter. Men det ville ju inte jag för då var du trögt. Och det har liksom inte varit min livsfilosofi att det ska vara trögt och jobbigt, utan det ska vara gött att leva, det vet, annars kan det gå etta. Och så det här gick emot mig, men så hade han stora planscher och så stod det på planscher, no pain, no gain. Det är fortfarande sett, alltså ingen smärta, ingen tillväxt. Jag menar, det är ju det här Petrus säger hela tiden. Om du bara försöker komma undan lidande och tester och prövningar och så vidare, så blir du en lätting. Alltså du blir ingenting. Du blir en spinkig kristen som bara faller för minsta prövning. Men om du ska växa till och bli stark så ska du acceptera att det finns prövningar och tester och lidanden som du ska gå igenom. Och det innebär inte att Guds nåd är borta ifrån dig eller Guds välsignelse har kommit bort ifrån dig, utan det är sånt som kanske drabbar dig därför att du tror och gör gott och tjänar honom och så får du tester. Men testet är, och det som gör det starkare, det är när du lyder honom trots att det kostar på. Vi ska göra ett litet Petrus-test. Hur gick det för Petrus? Allt gick underbart och bra, eller hur? Han blev ledare för gänget. Han stod där, liksom, han var en blivande storpredikant eller ledare i det nya riket. Men så hände det som jag berättade om förra gången. Plötsligt så hör han att Jesus ska säga, jag ska lida, säger Jesus. Jag ska dö. Men efter 3 dagar ska jag uppstå. Då gör Petrus en stor tabbe. Därför han trodde inte att lidande och att offra sig hade ett syfte från Gud. Så han tillrättavisar Jesus och säger, Gud vare dig nådig. Han börjar undervisa Jesus om nåden. Har ni hört så tokigt? Liksom det här med Gud vare dig nådig. Det här ska du inte gå igenom. Det finns säkert någon utväg och något annat. Men då säger bara Jesus till honom, gå bort ifrån mig Satan. Dina tankar är inte Guds utan människors. Förstår ni att gudsmän, sådana som är utvalda som ledare, de kan missförstå Guds nåd och tänka att det är Guds nåd när allting bara är härligt och bra. Men Guds nåd är att vara i hans vilja och i hans plan, även om det är lidande, även om det är tufft, även om det kostar på. Jesus, han skulle lida, han skulle dö och han skulle uppstå igen. Halleluja! Så vi kan tänka fel om Guds plan med andra människor. Hur gick det sen för Petrus då? Ja, han hade gjort lite andra saker när man kände att det inte funkar så bra med nåden. Ni vet, Jesus, han önskade bara stå med mig i förbönen en timma. Var med mig en timma. Och så ber han i Getsemane. Alla somnar, inklusive Petrus. Den där gigantkristne som liksom trodde att han verkligen skulle vara längst fram hela tiden. Han somnar. Därför att han klarade inte av att vara fylld av helig ande och tro när det som mest gällde. Hur är det för oss? Om vi bara ger efter när vi blir trötta så kanske vi inte kan vara där just den där timman. No pain, no gain. Många gånger utmanar Gud oss till att nu ska du växa. Nu ska du ta den här bönestunden. Nu ska du lyda. Nu ska du bekänna hans namn. Nu ska du stå emot den där ekonomiska frestelsen. Eller nu ska du stå emot den där kvinnan eller den här mannen som frestar dig i ditt liv att göra någonting som är fel. Nu är läge att säga nej och växa. Hur kan det vara Guds nåd? Därför Titus han säger så här. Det är Guds nåd som fostrar oss till ett rättfärdigt liv. Det är Guds nåd som lär oss att säga nej till det som frestar oss. Så Guds nåd ger mig kraft att växa som kristen. Så jag frågar, hur många vill ha mer av Guds nåd? Ja, det är rätt bra. Jag med. Jag tänker liksom, kan jag aldrig bli större? Kan jag aldrig växa mer? Jag kan inte växa ur Guds nåd. För då blir jag bara styv i korken och så försöker jag förmana Jesus eller andra som har gått före. Herre, stilla mitt sinne. Ödmjuka mig så att jag istället kan förvänta mig din underbara nåd. Halleluja! Jag läser vidare i den här texten och så står det så här. Hans är makten i evighet, amen. Med hjälp av Silvanus, alltså Silas, han som kämpade med Paulus och vann seger, som jag håller fast för en trofast broder, skriver jag kortfattat till er för att förmana er och vittna om att detta är, och så kommer det igen. Här kommer det. Detta är Guds sanna nåd. Ja, men vad då? Allt det här lidandet, all den här förföljelsen, all den här domen. Ja, detta är Guds sanna nåd. Det är för att lidandet, lydnaden, fostran leder till härlighet ifrån Gud. Halleluja! Lydnaden och lidandet leder till att Gud uppenbarar sin vilja i våra liv. Det var det som hände i Jesu liv och i Petrus liv. Och så står det, och ni ska vittna om att detta är Guds sanna nåd. Och så kommer det. Det här är jätteviktigt. Jag ska erkänna att det här kan jag glömma så ofta. Stå fast i den. Så många gånger så tänker vi att vi ska klara det själva. Vi ska segra själva. Och så misslyckas vi. Men vi förstår att det beror faktiskt på Guds nåd. Och att jag tror på honom. Och så står jag fast i Guds nåd. Jag håller fast i nåden och så vinner jag seger. Så om du undrar, hur ska jag klara av det kristna livet? Håll fast vid Guds nåd. Och så står det vidare. Församlingen i Babylon, ett namn som de kallade Rom för faktiskt. Utvald liksom ni, hälsar till er. Och det gör även min son Markus. Hälsa varandra med kärlekens kyss. Frid vare med er alla i Kristus. Det slutar med nåd och frid. Och det slutar med sån här hälsning. Jag vet inte hur det skulle funka om vi skulle börja kyssa varandra hur som helst här. Men ni vet ungefär hur det gick till. Är det någon som vill visa? Frank. Han tror inte det. Robina. Vill du visa? Kom till pappa nu så vi visar. Ja. Du har ju bott i Spanien. Du vet lite grann hur man gör. Misha. Robina. Visst var det heligt? Ska vi ta en helig kram nu? Så här får man inte göra.
Nej, precis.
Så får man göra. Men så får pappa inte göra. Nej, därför det är lite avstånd och det är lite gubbigt och grabbigt. Nej. Men det handlar om en närhet utan någon fysisk attraktion eller sexuell kontakt eller signal. Man hälsade varandra på det sättet, för det var närhet. Det är väldigt fint. Jag fick lära mig så här gör man i pingstkyrkan. Frid. Och ni ser, behörigt avstånd, frid. Så här gör man i Etiopien, grabbarna. Du kommer ihåg? Du har inte varit i Etiopien. Ja. Inte riktigt, jag ska lära mig lite bättre, men det är ungefär. Man gör på olika sätt på olika platser. Tack så mycket. Bra. Jag tror att det finns ett syfte att jag kommer lite närmare. Ibland så tänker jag, om man bara fick några minuter att säga någonting till någon. För att liksom lösa ut knutar. Få dem att förstå Guds plan. Och inte missförstå Guds nåd. För det finns så många, alldeles för många som är arga och besvikna på Gud. Därför att man har undervisat fel och obibliskt i kyrkan. Eller därför att man har vittnat om en del utav Guds sanning, men inte hela Guds sanning. En del har fått sån felaktig undervisning om Gud som en hård, dömande, domare enbart. En del nästan som att han är som jultomten. Alla blir snälla till slut och alla får julklappar till slut. Men Gud, han är både helig och rättfärdig samtidigt som han är en god far. Hur ska vi kunna förstå det här? För mig handlar det om att jag får förtroende för att Gud är min far. Och det är Guds nåd att jag är frälst. Men att om jag ska leva ett liv som behagar honom, som ärar honom, så kan jag bara tänka på hur jag vill att mina barn ska leva. Svårare är det ju inte. Men jag älskar ju dem lika mycket ändå. Gud, han har sagt till oss och talar till oss genom sin son. Han förklarar för oss att det finns ingen annan väg till frälsning utom genom hans son. Gud säger att han har kommit genom Jesus Kristus. Och Jesus Kristus själv, Gud, han var full av nåd och sanning. Men hans egna tog inte emot honom. Men åt de som tog emot honom gav han rättighet, auktoritet att bli Guds barn. Och det blir man genom Guds nåd. Men också att man kan slarva bort Guds nåd, förkasta den, gå ut ur den, är också en biblisk sanning. Och det är ditt beslut. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Gud vill inte att någon ska gå förlorad. Men det finns en frestare och du har ett eget kött, en gammal natur som vill bedra dig. Men om du håller fast vid hans nåd, vid all nåds Gud, då kan du vara frimodig på domens dag. Hörde du vad jag sa? Du kommer att förstå att du gjorde inte allt rätt. Det kommer vara väldigt starkt att se hela bilderna och alltihopa inför Kristi domstol. Och mycket kanske du trodde att du skulle få med dig och beröm för. Och bekräftelse. Och så hade du fel motiv. Och andra saker kanske du bara gjorde i kärlek och inte ens tänkte på att du skulle få beröm för. Och så säger Herren, bra gjort. Det där gjorde du i sann kärlek med bara tanke på mitt goda, mitt behag. Så låt Guds ande verka i dig idag. Låt Guds ord träffa dig idag och tala till dig idag och korrigera dig idag. Så har du frid idag. För då vi nu har gjorts rättfärdiga, Romarbrevet 5. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och nästa vers så står det att vi har fått tillträde till nåden genom honom. Vi har fått access till nåden genom Jesus Kristus. Det är fantastiskt. Så när du läser första Petrus brev om allt det här tuffa och svåra, så märkte jag att det står 10 gånger om Guds nåd. Det är fantastiskt, tycker du inte det? 10 gånger. Läser du andra Korinthierbrevet så står det, nej, Romarbrevet, så står det 19 gånger om Guds nåd i Romarbrevet. Så du kanske kan läsa Romarbrevet också och tänka, wow, andra Korinthierbrevet 12 gånger om Guds nåd. Och tänker man, ja men det måste, jag måste få det perspektivet i mitt liv. Det är all nåds Gud. Så även om det idag är lidande och kostar på, så är det härlighet om jag följer honom ändå. Är du med mig? Men om du låter ditt eget begär ta över, vad det nu än handlar om, eller bitterhet, eller otro, eller knyter näven mot Gud och människor, så stelnade någonting här inne. Men Gud vill också att ditt hjärta ska vara brinnande av hans kärlek. För när jag läser det här så ser jag att målet är inte bara att vi ska bli lydiga barn. Det låter ju fint. Målet är att vi ska bli hans älskade barn som älskar Gud av hela sitt hjärta och älskar varandra. Målet är inte bara att vi ska bli eniga och reniga eller fina och liksom vattenkammade, utan att vi ska älska varandra så att andra ser att vi är hans lärjungar. Så vi får inte missa målet i all vår strävan och missa det som Gud har tänkt. Väx till i kärlek. Är det någon som vill växa mycket kärlek? Ja, jag är med. När en av våra ungdomar får en syn, han ska få berätta om den någon dag, så ser han att det kommer så många människor in i lokalen. Och den stora utmaningen är inte att vi ska få plats med alla, hur vi ska bygga om. Utan den stora utmaningen ser han i sin syn är, hur ska våra hjärtan kunna få så mycket, ta emot kärlek så att vi kan ta emot de här människorna som är så svåra att älska. Och tänkte jag, oj. Kunde vi inte bara liksom ha lite gospel och få många människor lite gratis, halleluja. Ska vi få massa besvärliga människor som är svåra att älska? Så jag måste växa ännu mer i kärlek. Ja, jag byter kyrka. Finns det någon annan vision och någon annan idé? Jag tänkte först liksom, vad är det nu? Räcker inte detta nu? Nu är det ju bra. Gud vill stretcha oss i kärlek. Att vi växer till i kärlek. Så människor som kommer till dig, som du träffar, behöver agape-kärlek. Övernaturlig kärlek. Hur många vill ha den kärleken? Ja, jag blir stretchad. Jag erkänner det, jag blir lätt bekväm. Jag tycker lätt, nu räcker det. Nu har jag offrat mig nog. Nu vet jag är den lille som inte vill ha så mycket pain, men gärna växa och bli större. Gud utmanar mig fortfarande. Jag är 52 år. Och jag erkänner det. Att det har varit så skönt att vara färdig. Jag vet inte vad du tycker som har fyllt 80. Men jag vill fortfarande växa. Halleluja. Och jag vill fortfarande tillbe all nåds Gud. Och jag vill fortfarande dela med mig av mitt vittnesbörd. Och vill fortfarande att fler och fler ska bli hans lärjungar. Och jag vill lära känna hans kärlek ännu mer. Det är en utmaning jag känner igen ifrån Bibeln. Så jag säger det igen. All nåds Gud ger oss kraft i vårt lidande. Vi går in och tar emot hans härlighet för han kallat oss till. Men härligheten i Kristus leder inte till vår ära. Eller att vi blir stora. Eller att vi blir liksom wow, väckelsens nya fanclub. Utan det leder till att vi älskar de svåra människorna ännu mer. Böjer oss ner ännu mer för den som är svag. Tillber Gud ännu starkare, trots att det verkar som att all sköns uselhet kommer emot mig, så prisar jag Gud ändå. Känner ni att det är Guds ande? Förstår ni att Gud säger någonting till oss? Stretcha, öppna för mer av hans kärlek. Knyt inte näven, varken till någon annan eller till Gud, utan tillbe. Ge ära honom. Ska vi stå upp? Kära. Petrus, han ville så mycket. Han fick den nya chansen. Och när Herren kallar honom på nytt, kommer du ihåg vad han frågade efter? Ja, säg det högt. Älskar du mig? Älskar du mig, Petrus? Älskar du mig, Christian? Älskar du mig? Säg ditt namn. Älskar du mig? Alltså vilken djup det är den kallelsen. Jag hoppas att ni kan känna det och ta emot den. Och så vet Petrus inte riktigt vad han ska svara. Jag förstår honom. Tänk liksom, men herre, jag kan ju liksom inte bara säga, visst älskar dig, halleluja, allt är bra. Utan han ser ju bara de här kärleksfulla, brinnande ögonen. Ser rätt igenom hela hans själ. Avslöjar allting. Vet alla fel och brister. Och bara säger ändå då, jag älskar dig Petrus. Föd mina lamm, för ut dem och bete. Gör min tjänst, gör min gärning. Gå i denna kraft. Men sluta aldrig att älska mig. Först Petrus, den första kärleken, viktigast av allt. Herren för oss in i den. Han gjorde det med Petrus. Det är väldigt bra resultat. Han vill göra det med mig. Han vill göra det med dig. Jag tycker vi ber ihop. Vill ni det? Om ni håller med om det som jag ber, så säg bara det efter. Om det kan vara helhjärtat eller i tro, så gör det. Säg, Herre Jesus. Tack att du älskar mig. Trots att jag är den jag är. Och för att jag är den jag är, så älskar du mig. Och hjälp mig älska. Och växa i nåden. Och i kunskapen. Och i kärleken. Till dig. Och till alla slags människor. Till min familj. Min församling. Men också de där utanför. De där grabbarna. De där tjejerna. De där grannarna, arbetskamrater, skolkamrater och de som verkar tala illa om mig. Hjälp mig älska tillbaka och välsigna tillbaka och visa på din kärlek. Heliga ande, hjälp mig. Kom med din härlighet, Gud, så det inte bara blir en känsla utan det blir verklighet. Och liv och uppenbarelse av dig själv, Gud. Tack Jesus. Tack Jesus. Lovsångare bara kom fram. Jag tror att det varit som en eld, att det har hänt någonting. En renande, prövande eld som kommer att styrka dig i framtiden. Och ta till dig den här kunskapen, det här livet. Men var också med och be för andra och bjud med andra. För jag tror att Gud planerar att människor ska komma och mötas utav kärlek. För människor som är prövade i sin tro. Att de ska mötas av guld. Eller hur? Och han vill använda dig. Han vill göra det. Och när du ser den här personen och du märker det här och du bara tänker, nej Gud, kom med din kärlek nu. Jag behöver din kärlek nu. Du vet att det är crazy, det är fel. Jag tänker förakt, allting är, och jag är lat och bekväm. Med din kärlek nu, så att jag kan tjäna dig på detta sätt du behagar dig. Om det är någonting som tilltalar dig, så räck upp din hand nu. Så ska jag be för dig. Bara räck upp den nu, det tilltalar dig. Fader, jag ber för dem som sträcker sina händer nu. Det finns någonting i det som jag sagt, i det som komma skall, i mötet med människor, där din kärlek ska uttryckas genom vår mun, genom våra händer, genom det vi gör, genom det vi säger, i Jesu namn. Tack Gud för det. Tack att du fyller oss med helig ande i den här situationen. Amen. Amen.